Lovad vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Armo teille ja rauha Jumalalta, isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Totos ber. Kära Jesus, lär oss att förstå vad du har gjort för att söka upp oss förlorade och fördömelsevärda människor. Och att du genom din offergärning frälst oss från den eviga döden och förtappelsen. Hjälp oss att också vi skulle se med samma kärlek på bortsprungna medmänniskor och föra ditt ord till dem så att du får frälsa dem från ofrid och träldom under djävulens välde. Hjälp oss att glädja oss tillsammans över din oförskyllda nåd. Amen. Den här söndagen har i vår kalender temat Guds förekommande nåd. Och predikotexten är den som vi redan hörde på finska från Lukas 15 kapitel, de 10 första verserna. Och vi ska nu lyssna till den på svenska i Jesu namn. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har fann myntet som jag förlorade. På samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Det finns en skarp kritik i den här berättelsen, Jesu liknelsen. Den riktar sig mot en av de människogrupper som liknelsen handlar om, fariseerna och de skriftlärda. Ja, det kan kanske kan ta samma som en enda grupp. De kom till Jesus för att ifrågasätta honom. Lukas berättar också om ett annat slags människor. Tullindrivare och syndare. De höll sig nära Jesus. Det var alltså två grupper av människor som hade helt olika syften med att komma till Jesus. De tre första söndagarna efter trefaldigheten beskriver alla hur Jesus tar sig an de svaga och utstötta i motsats och kontrast mot dem som hade sin trygghet i sin egen rättfärdighet. Först hade vi den rike mannen och Lazarus. Där framställs Lazarus, den fattige, såriga, utstötta i kontrast mot den rike mannen. Sen hade vi de fattiga och handikappade som visades in till den stora festen i motsats till alla som hade blivit bjudna men som ursäktade sig och inte ville komma. Nu har vi det bortsprungna fåret och det borttappade myntet. Kontrasten mot de 99 som inte behöver någon omvändelse är skarp. Samtidigt beskriver dagens liknelse också två slags undervisning. Bibelns huvudläror som är lag och evangelium finns tydligt med i den här texten. Det blir uppenbart att det första slaget av människor, fariseerna och de skriftlärda, behövde höra Guds lag i första hand. Medan tullindrivarna och syndarna, de behövde evangelium. ska betrakta de båda folkgrupperna och de båda slagen av undervisning var för sig, och vi börjar med fariseerna och lagen. Fariseer och skriftlärda framställs i Nya testamentet som självgoda. De var tillräckliga i sin egen fromhet. De kritiserade ofta Jesus. De vaktade på honom för att avslöja honom för att bryta mot lagens bud. Och med lagen menade de inte bara de tio budorden och inte heller bara Mose lag som helhet, utan också de äldste stadgar, en stor samling av detaljerade regler som de hade utvecklat efterhand för att tillämpa Mose lag helt rigoröst. Jesus dömer ofta fariseernas tillämpning av de äldste stadgar som hyckleri. De menade att de höll alltsammans. Men inför Guds lag döms de som självgoda. Det inskärper Jesus tydligt inför dem. Han kräver fullkomlighet så som Gud är fullkomlig. Han visar hur den yttre lydnaden av buden inte räcker till, utan att Gud kräver fullkomlig renhet i hjärtat. Exempel på det här är ju vad Jesus lär om äktenskapsbrott i bergspredikan i Matteus 5, där han talar om begäret. Redan begäret som äktenskapsbrott. Inte bara den utförda gärningen som judarna, särskilt fariseerna, menar. I Johannes evangeliets 8:e kapitel möter vi båda grupperna vid ett annat tillfälle. De skriftlärda och fariseerna anklagar en kvinna för äktenskapsbrott. Så för de henne inför Jesus. Nu har de chansen att se om Jesus håller lagen. För enligt lagen ska hon stenas. Men Jesus faller inte in i kören av domare som kräver dödsstraff, utan han överbevisar dem skickligt om deras egen skuld, så att de bara måste loma iväg. Då en rik ung man hävdade att han hade gjort allt som lagen krävde, kom Jesus med ett enda tilläggskrav som mannen inte kunde förverkliga. Att ge hela sin förmögenhet åt de fattiga, för att sen komma och följa honom, utan egendelar. Han kunde skärpa till lagen i sitt spets. För den här rika mannen förkunnade han inte ett ord evangelium. I själva verket förklarade Jesus då för sina lärjungar att det är omöjligt att av egen kraft hålla Guds lag fullkomligt. Jesus ställde de här människorna inför lagens omutliga krav, för att de skulle vända sig till honom, hos honom finna frid i sina samveten, och inse att de själva inte var fullkomliga, utan istället fördömda av lagen, precis lika som de kallade syndare. För att återgå till texten, vilka var de 99 rättfärdiga? Hade det inte gått vilse? Var de verkligen rättfärdiga? Då vi läser texten inser vi att fariseerna och de skriftlärda måste ha insett att han talade om dem. De trodde sig vara rättfärdiga. De behövde ingen omvändelse. Men de var ingalunda rättfärdiga i Guds ögon. För så står det skrivet hos profeterna som Paulus återger det i Romarbrevet 3. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Och Jesaja skriver med en tydlig koppling till dagens liknelse. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Problemet med de 99 rättfärdiga var att de inte ansåg att de behövde någon omvändelse. De klarade sig bra som de var. De hade sin berömmelse inför människor som deras oförvitliga liv vittnade om. De inbillade sig att den berömmelsen också gällde inför Gud. Men det var en villfarelse. Inför Gud saknade de alla ära och berömmelse. De var dömda i sina synder. Dagens fariseer och skriftlärda har en annan typ av rättfärdighet som de skriver med. De menar att de har en högre insikt i kärleksbudet. Deras kärlek utgår inte från Jesu bud. Jesus säger ju, om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Men dessa skriftlärda använder sig av en annan bibelläsning. De har en modern uppfattning om människan som grundar sig på så kallad genusforskning och på att alla människor är jämlika. Därmed är också alla former av samliv människor emellan jämlik. Därför bekämpar de dem som säger att Gud har skapat människan till man och kvinna och som begränsar sexuallivet till äktenskapet mellan man och kvinna. De är stolta över denna insikt och använder det engelska ordet pride, som betyder stolthet, eller en betydelse stolthet. För det här som egentligen är en livsåskådning idag. Till den här läran hör tanken att Gud älskar oss som vi är. Man ska inte tala om synd. Allt är bra bara vi har tro på oss själva. Man söver in människorna i en falsk trygghet. Det här är en fasansfull villovärld. Till 99 trodde att de inte hade gått vilse. Men i själva verket var de förlorade i öknen. Och här är ingen skillnad. Här är vi faktiskt jämlika. Varje människa står med skuld inför Gud. För synden går inte att bortförklara. Vi är alla bland dem som har avfallit. Och har gått vilse som får. Kanske vi har fördelat de här lagorden väldigt precis åt enskilda människor. Men vi ska ta den till oss själva. Vi gick alla vilse som får. Därmed är vi i kategorin syndarna. Precis som fariseerna och de skriftlärde både inför Jesus och i dagens värld. Även om de inte accepterade den dagen. Men låt oss nu höra hur Jesus förhåller sig till syndarna. Tullindrivarna och syndarna behövde hjälp. De behövde den undervisning som Jesus gav. De var illa ansedda, särskilt av fariseerna. De var långt ifrån fullkomliga, de hade inget att skryta med. Tullindrivaren som gick upp i templet kunde bara slå sig för sitt bröst och be om Guds förbarmande. Sackeus som klättrade upp i trädet i Jeriko längtade efter frid. Han längtade efter att få börja ett nytt liv. Han hade ingen förmåga. Men Jesus stannade inför honom, kallade honom till sig och startade upp ett nytt liv som genast gav frukt. Synderskan i fariseens hus, enligt Lukas evangeliet 7 kapitel, hade också ett stort behov att få frid och kunna leva ett annorlunda liv. Hon sökte sig till Jesus. Hon hade fått kärlek till honom genom hans undervisning och visade sin kärlek i praktiskt handlande. Men hennes beteende var stötande för de fromma fariseerna. I motsats till lagen som Jesus riktar mot de självgoda fariseerna kommer han med sitt ljuvliga evangelium till de svaga, till dem som längtar efter frälsning, till dem som misslyckats. För dem vittnar han om Guds barmhärtighet. I dagens text finner vi det skönaste evangelium. Här handlar det om Guds uppsökande nåd. Han söker det borttappade, bortsprungna fåret tills han hittar det. Han bryr sig om varje vilsegånget får och söker upp det. Sen tar han det kärleksfullt i sina armar och bär det till jorden. Så ser vi hur det här väcker en enorm glädje i himlen. Det här enda fåret är så dyrbart. Jesus undervisar en annan gång grundligt om den gode herden. Det berättar Johannes om i det 10 kapitlet. Han beskriver hur denne herde ger sitt liv för fåren. Gud hade lovat genom profeten Hesekiel att han själv skulle ta sig an sina får som var utspridda och utlämnade eftersom det judiska folkets ledare hade svikit. Jesus övergav sin härliga plats i himlen och blev en av oss. Han blev en människa som vi. Och han tog på sig alla de smärtor umbäranden som människor kan möta. Han mötte det värsta hån och förtal från människor. Han lät sig slutligen torteras och korsfästas. Det gruvligaste tortyrredskapet som människor i sin ondska har kunnat tänka ut. Det var hans sätt att söka det bortsprungna fåret. Han söker själv upp det olyckliga fåret. Han står inte och väntar på att det ska vända sig till honom och be om hans beskydd. Han nöjer sig inte med att ge anvisningar om hur fåret ska gå för att hitta tillbaka till fårfållan. Nej, han lämnar allt annat och ger sig ut i öknen bland törnbuskar och snår och vilddjur för att själv söka upp fåret. Vilka är det han söker upp? Det är inte de förnäma, de duktiga. Det är inte de stolta. Hesekiel säger ju, de feta och de starka ska jag förgöra. Nej, han söker de mest eländiga. Till dem hörde de föraktade tullindrivarna. Till dem hörde de prostituerade. Till dem hör du och jag, som också har gått vilse som får i öknen. Han kom för att söka dig, kära min. Då Jesus hittar ett bortsprunget får, har han ingen kritik på sina läppar. Fast det verkligen var förtjänt av tillrättavisning. Då kommer han inte med lagens tunga börda, utan då söker han upp och tar det på sina axlar. Tullindrivarna och syndarna hade redan full insikt om sin synd. Inför Jesus, världens ljus, anklagade deras hjärtans mörkande. Lagen hade blivit verklig för dem, den hade haft sin tid. Nu sökte Jesus upp det förlorade fåret, och det var bara ett enda får. För han ser inte syndarna som ett kollektiv. Han ser syndaren just det får som hade sprungit bort. Han ser också dig där du är anklagad av din synd. För att du har litat på din hederlighet men insett att den inte håller. För att du är stolt i dig själv men inser att den stoltheten inte håller inför Gud. Han ser dig som längtar efter frid med Gud. Det var för dig han kom. Det var för dig han torterades och pinades. Det var för dig han hängdes upp på korset. För att du skulle få den rättfärdighet som gäller inför Gud, gick Jesus in under lagen och uppfyllde den på varje punkt. Han älskade sin medmänniska. Han tvättade lärjungarnas fötter. Han gick in under människornas svåraste villkor. Han blev en tjänare för alla. Han uppfyllde lagen, inte bara dess bokstav, utan också dess anda. Därför behöver det bortsprungna fåret inte visa upp någon egen fullkomlighet. Jesus är dess rättfärdighet. Då Jesus har funnit det bortsprungna fåret lägger han det över sina axlar och vänder tillbaka. Han tar en kärleksfull bild från en god herdes lycka över att ha återfunnit fåret. Den som har funnit sitt bortsprungna får samlar ihop sina vänner och grannar för att fira glädjen tillsammans. Tänk vilken glädje det blir i himlen över ett enda får som återfinns och förs tillbaka till fårhuset. De 99 som anser att de inte behöver någon omvändelse är de egentliga förlorade fåren. De känner inte heller någon glädje över det enda fåret som blir upphittat. Utan uttrycka sitt förakt för att herden i sig ägnar sig åt att söka ett enda stackars får. Dessutom ett som skämt ut sig och sin omgivning genom sin synd. Men i himlen gläder man sig. Den andra liknelsen om kvinnan som tappat bort ett mynt är en förmaning åt oss att tillämpa Jesu undervisning i våra liv. Kvinnan som hittar sitt borttappade mynt är som Guds församling som gläder sig över varenda människa som börjar tro på Jesus. Församlingen ska inte förarga som det kommer in en föraktad utstött människa. Söker gemenskapen för att bli Guds barn. Här får vi en påminnelse om att inte stöta ut dem som är avvikande. Dem som inte har fina kläder, dem som har misslyckats i livet. Vi ska inte förakta dem som kraschat i sitt äktenskap. Vi ska inte förakta de homosexuella som många tror att vi bakåtsträvande kristna gör. Nej, om en homosexuell vänder sig till oss och söker frid med Gud, ska vi vara glada över det och ta oss an honom så som heden tar sig an det bortsprungna fåret. Och vi säger till honom som Jesus sa till synderskan, gå och synda nu inte mer. Som Jesus kom till vår sargade värld och sökte efter oss syndare, ska vi också ta vara på deras nödrop som är sämre lottade. Eller som är avvikande och stanna upp för att hjälpa dem. Bjuda in dem till Guds rike. Där har vi ett missionsfält. Ett stort missionsfält runt omkring oss. För det finns många sargade och ångestfyllda människor runt omkring oss. Och vi ska inte missunna dem all kärlek de kan få. Och avundas den uppmärksamheten när församlingen och Guds äglar gläder sig mer över det enda fåret som hittas. Och det enda myntet som tappas bort. Än över alla dem som menar sig vara fromma och goda kristna i egna ögon. Låt oss därför hålla fast vid ordet om Kristus, allt som han har befallt oss. Låt oss fortsätta att samlas kring ordet, predika och rannsaka skriften. Låt oss flitigt söka upp nattvardsbordet där han själv ger sig till oss sin kropp och sitt blod. För det är genom ordet om Jesus Kristus som kallelsen går ut till de bortsprungna fåren. Det är där den heliga ande är verksam och verkar tro när och var det behagar Gud. Amen. Låt oss be. Just som jag är, ej med ett strå av egen grund att bygga på. Blott på den grund att du för mig har dött och själv oss bjöd till dig, jag kommer oslag. Just som jag är, du gläds att se mig komma och mig allt få ge. Förlåta, rena, läka mig. Jag tror ditt ord och trygg till dig, jag kommer oslag. Amen.